Vi ska stå upp tillsammans och så ska vi läsa texten från dagens evangelium, och det är från Johannes evangelium. Tog med mig, jag får kopiera upp texten på ett större papper för jag har lite svårt att se. Men det är den här boken som våra konfirmander, Bibeln, som de har. Så att det är den vi läser ur, Bibel 2000. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas, han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sade: Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna värld. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla människor till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Jesus Kristus, tack för ditt ord. Tack att du med din heliga ande gör det verksamt och levande. I vår tid, i våra liv, just här och nu. Amen. Varsågoda, sitt. Jag skrev inledningen till den här predikan i början av veckan. Alltså innan invasionen av Ukraina. Och var lite fram och tillbaka om jag skulle ändra på inledningen i den. Men jag har låtit den stå kvar precis som den är. Och det beror på att livet har ju inte tagit slut. Livet fortsätter ju faktiskt fortfarande. Så blir det. Ni kommer kanske tycka att inledningen är lite väl märklig, men om ni sätter den i perspektiv till att jag skrev den i söndags, så tror jag ni kan förstå. Det är ju en ganska tung text, den här texten som vi har framför oss nu att bita i och tugga på lite grann. Och jag kommer inte kunna, alltså det blir en liten del av texten, för här skulle man kunna göra predikan i ett helt år, tänker jag, kring den här texten. Snart så närmar sig den här stora dagen, och så läser jag det på flera ställen i alla medier som jag scrollar igenom. Vilken dag kan det vara som är så makalöst viktig? Jo, det är semmeldagen. På tisdag så är det fettisdagen, den feta tisdagen. Fettisdagen inleder tillsammans med fläsksöndagen och blå måndag, en längre fasteperiod. Och så ska man äta så mycket man kan, för snart ska det fastas. Och på onsdag så har vi askondagen. Mycket socker och fett ska vi trycka i oss. Och det finns mängder av varianter på den här semlan. Jag vet inte om ni har sett dem allihopa. Vi har semmelwraps, krokodilsemla, kladdkakesemla, långpannesemla, churrosemla, rawfoodsemla, lakritssemla, pizzasemla. Från semlor rätt in i dagens text. Det är tvära kast. När vi landar i texten så har Jesus precis ridit in på den här åsnan i Jerusalem. Det är alltså egentligen bara några dagar före påsk. Då Jesus ska gå på den här konkreta och fysiska vägen upp till Golgata. Och han då bär på sitt kors som han själv ska hängas upp på. Människorna har ropat Hosianna. Och ryktet verkar ha gått i hela Jerusalem. Att Jesus, den här mannen som väckte upp Lazarus från de döda, är på plats i Jerusalem. Det måste ju absolut vara den kungen och messias som man har väntat på. Trycket på Jesus är påtagligt. Några greker vill komma och intervjua honom. Och det är liksom eufori i luften, förväntan. Men hos Jesus är det som att rullgardinen har dragits ned. Han vet vad som väntar och död. Och när vi läser i texten så förstår vi att han inte bara är orolig utan han är skräckslagen. Och när man tittar på den här texten så tycker jag att det nästan verkar som att Jesus liksom har gått in i en bubbla. Han hör liksom inte riktigt vad som pågår runt omkring. Att det är några som ska intervjua honom, det verkar han inte speciellt intresserad av. Utan i den här texten så verkar det som om att han liksom håller på att summera ihop sitt liv och knyta ihop säcken. Det är som att han mentalt går igenom sitt liv och så upprepar han livets grundläggande sanning om att vetekornet måste dö. Vetekornet som honom själv. Grekerna är på plats. Inte bara judar, och vi vet att det är människor från andra håll också. Det är liksom som om att historien upprepar sig. För vilka var det som var på plats den där dagen när han föddes? Men det var ju stjärntydarna från andra kulturer och andra länder. Nu är de på plats i Jerusalem här igen. Nu finns det inga genvägar. Och det här är kärlekens brutala väg. Långt ifrån mellovinnarnas jag älskar er. Eller emojerna som blinkar med sina kärleksuttryck i flödena i de sociala medierna. Skulle man sammanfatta den kärlek som finns i Jesus så är det ju den kärlek som inte söker sitt eget. En kärlek som går neråt och som innefattar kamp och oro. En bestående kraft som inte har några genvägar, som inte kan flyta förbi utan som måste rätt igenom. Och så funderar jag på mitt eget liv. På kyrkans liv här i Sverige. För även om texten berättar om Jesus så angår den oss. Inte minst oss som kristna. Texten säger oss någonting om vad det faktiskt innebär att vara en kristen. Den säger oss något om vad det handlar om att tillhöra Jesus. Och så läser jag de här otroligt utmanande raderna igen. Den som älskar sitt liv förlorade, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Och grejen är den att om du bläddrar i evangelierna så finner du ett liksom liknande uttalanden från Jesus på flera olika ställen. Ibland används ordet hata och ibland mista. Den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Det verkar nästan som att de här orden är liksom en favoritprincip hos Jesus. Alltså ett axiom, en sanning som man inte kan ta sig förbi utan han tillämpar den både på sig själv och på sina lärjungar. Men ska man hata sitt liv om man vill följa Jesus? Måste man mista sitt liv för att finna det? Vad menar Jesus egentligen? Kan det här verkligen vara samma Jesus som säger du ska älska din nästa som dig själv? Eller vad vill du att jag ska göra för dig? Eller kom till mig alla ni som är tyngda av bördor? Det är samma Jesus. Jag bläddrar igenom min bibel och så börjar jag titta på vad som hände med de första lärjungarna i apostlagärningarna. I apostlagärningarna 7 så började Stefanus stenas. I kapitel 9 får Paulus en hälsning från Jesus via Ananias att jag ska låta honom få veta hur mycket han ska lida för min skull. Och i kapitel 12 så halshöggs Jakob, Johannes bror. Många andra i den unga kristna församlingen skulle få möta det här ödet. Och det sägs att cirka 25 000 kristna faktiskt led martyrdöden under de första 100 åren. Och om vi tittar på hur det ser ut i världen idag så har Open Doors World Watch List. De säger att cirka 260 miljoner kristna i 73 länder allvarligt förföljs på grund av sin kristna tro. Och det man tittar på för att få fram de här siffrorna är diskriminering, våld, uteslutning från arbete och vård av kristna och lagar som förbjuder kristen tro eller omvändelse till den. Antalet kristna som dödar för sin tro har minskat något sedan förra året, men ligger på, de har en exakt siffra här, 2983 stycken under 2021. Och Nigeria förblir det farligaste landet. Och i Nordkorea så räcker det med att du äger en bibel för att riskeras att dödas. I ett land som Somalia är det omöjligt att genomföra en kristen begravning. Lärjungarna både då och nu förföljs och mister sina liv. Hur ska jag som en medelklass kvinna i 50-årsåldern som aldrig har upplevt varken krig eller förföljelse och som har det materiellt gott ställt, hur ska jag kunna relatera till det här? Vad vet väl jag om vad det innebär att gå med Jesus eller vad det har för pris? Vad har jag ens offrat? Vad vet jag om att gå kärlekens väg nedåt? Och så börjar jag titta på sammanhanget och de grekiska orden som finns i den här meningen. Den som älskar sitt liv ska förlora det, men den som hatar sitt liv ska rädda det till evigt liv. Summan av de här orden, om man liksom börjar sortera lite i dem, det handlar om vad och vem vi lever för och om att sätta livet i dess proportioner. Att ge upp sitt självförverkligande, att inte förringa sig själv, för det är inte det handlar om. Men att sätta Gud där Gud hör hemma och oss själva där vi hör hemma. Och inse att livet inte är en privat egendom. Då får vårt kristna liv konsekvenser som inte bara kittlar lite gott. Jag inser att jag ofta håller ett krampaktigt tag om mitt eget liv. Som om att livet tillhör mig, bara mig. Det sägs att när man har mycket har man mycket att förlora. Och jag ska erkänna att när bilderna i media började pumpa ut det här med när de militärerna förflyttade sig till Gotland, då blev jag sjukt rädd. Obegripligt rädd. Det kom ju liksom så nära mig. Håkan och jag tittar på ett program om Israel. I samband med detta, det är en intervju med en 75-årig messiansk jude som varit högt uppsatt i militären och som varit beredd på att dö många gånger. Han säger så här: jag lever inte för min egen skull. Jag lever för Guds och Israels skull. Varför är han inte rädd för att dö? För att livet inte kretsar kring honom. Och vi har samma röster inifrån Ukraina. Jag lever inte för min egen skull. Ni har säkert hört de otaliga berättelserna nu om man lyssnar på lite mer analyserande program. Bara på vägen in här så var det en kirurg som hade flytt till en av städerna där det var lite säkrare. Men som skulle tillbaka in till Kiev där hans familj bodde. Han lämnade familjen på ett ställe och skulle nu in och strida själv. Du hör om gränserna till Polen där kvinnor och barn från Ukraina går in i Polen samtidigt som människor, män från Polen går in i Ukraina för att strida tillsammans med Ukraina. Livet tillhör inte bara mig själv. Livet är inte bara mitt. Och den kristna tron säger oss också att den inte är allt. Och det kan ju låta väldigt skrämmande för den som håller sig fast vid sitt eget liv. Därmed inte sagt att livet inte är värdefullt, vackert och viktigt, för det är det. Men det finns en annan dimension som vi stänger dörren till med handen på den kropp som är obarmhärtigt rädd för att dö. Vi gör allt för att leva länge, se unga ut, bort med alla rynkor och skavanker. Och så hör jag ormens röst från paradiset. Ni ska inte alls dö. Håll fast vid allt du har och utöka ditt eget revir. Och så ligger han där framför mina fötter och småpratar. Inte hotfullt, utan väldigt alldagligt. Det hade ju varit lättare om det hade varit svart och vitt, men nej. Lögnen ligger invävd i sanningen. Sakta och obemärkt så leds jag ibland fel. Små ord läggs till eller tas bort och ändrar det Gud har sagt. Små ord gör stor skillnad. Jesus sa om ormen i Johannes 8:44. När han ljuger talar han med egna ord, för han är en lögnare och lögnens fader. Och så switchar jag min tanke och så hamnar jag i Johannes 10. Alltså, vi läste ju 12 idag, men jag går liksom tillbaka några kapitel till en text som jag ofta hamnar i. I Jesu liknelse om fåren och den gode herden. Han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. Och när han släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Det är rösten de känner igen honom på. Inte på orden. Orden kan ormen ta, men inte rösten. Och i herdens röst finns det alltid en öppning någonstans. Tomhetens röst har inga vägar ut. Där är det svart och stängt. Vad ljuger han då om? Jo, dels allt det som ryms i lögnen om att vi inte ska dö. Men också om vem vi djupast tillhör. Och han inte bara ljuger. Han skuldbelägger med sanningar som låter sunda män. Som när vi granskar dem i ljuset av Jesu lyskraft försvinner. Du anklagar och skuldbelägger dig själv lätt, säger min man till mig. Jag säger att det är rannsakan. Men inser att gränsen däremellan är hårfin. Vi kommer överens om att han gör det för lite och jag gör det för mycket. Hur som helst. När jag läst texten ett par gånger och börjat reflektera säger jag till honom. Vad offrar vi egentligen? Vad vet vi om efterföljelse? Lever jag ens ett liv värdigt Jesu efterföljelse? Och så försöker jag lyssna efter herdens röst. Och så läser jag dagens text från Gamla testamentet. Och den är från Esters bok. För att kort summera boken så handlar den ju om den föräldralösa judiska flickan Ester. Som höjs upp till den persiska tronen och blir drottning till kung Xerxes. Som ett resultat av sin upphöjelse kunde hon använda sin position för att föra fram sin önskan inför kungen. Och så tycks hon därmed då förhindra förföljelsen av det judiska folket. Eller en förintelse av det judiska folket. En historia som judarna firar än idag vid en högtid som kallas Purim. En strof från texten har gått parallellt med mig under den här tiden jag har förberett mig. Och har fortsatt ända tills nu och kommer säkert ligga kvar ett tag. Jag ska läsa texten, hela texten, så ni får liksom sammanhanget. Inte hela Esters bok, utan den texten som är för idag, från Gamla testamentet. När Mordekaj fick höra vad Ester sagt, lät han svara henne. Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan, bara för att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll, men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Då sände Ester detta svar till Mordekaj. Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta och dricka på 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen, trots att det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Dels så ser jag spåren från den israeliska mannens resonemang hos Ester. Är jag förlorad så är jag förlorad. Det kan bara någon säga som inte håller krampaktigt om sitt eget liv. Men sedan är det de här orden som satt sig. Kanske var det för en stund som denna. Och så tar vi oss tillbaka till den predikan ännu en gång som jag höll för några veckor sedan. Där jag refererade till C.S. Lewis bok från Helvetets brevskola. Den här brevväxlingen mellan de här demonerna, tumskruv och malört. Och där då den kristne kallas för patienten. Och tumskruv förklarar för malört att det vi ska arbeta för är att upphålla patienten vid framtiden. Utifrån följande konstaterande. Både kvalfull ängslan och enfaldig tillförsikt är önskvärda tillstånd. Se till så att patienten inte uppehåller sig vid nuet. För vid nuet är den punkt där tiden har kontakt med evigheten. Där erbjuds människan frihet och verklighet. Där har vi det igen. Nuet. Vi kan ju inte vara någon annanstans där vi är just nu. Det går ju liksom inte. Man kan ju inte anklaga sig själv för att man inte är där man inte är. Jag är ju här, nu. Om framtiden vet jag ingenting. Kanske kommer våra liv, mitt liv, innebära förföljelse och krig. Det vet vi inte. För en tid som denna, den förändras. Den tid som är nu kommer inte att vara sedan. Det enda vi vet är nuet. Och i nuet finns det alltid ett vägval. För nuet är ju i kontakt med evigheten, med Jesus Kristus. I nuet behöver vi inse när vi ska utmanas och agera och när vi ska vila och när vi ska vara stilla. När vi ska offra något men också när vi ska ta emot. Och i nuet är vi alltid i relation till andra. Vi är en del av någonting större. I nuet har vi alltid en möjlighet, hela tiden, att välja honom som har valt oss. Han som i sig själv är kärleken, den ofattbara kärleken, den kärlek som inte söker sitt eget. Jesus som i dagens text säger så här, det är för er skull. När jag blir upphöjd från, alltså om man tittar i grundtexten så står det faktiskt, när jag blir upphöjd ur jorden, då ska jag dra alla till mig. Och så håller jag mig nära honom, i det som är och i det som kommer. Nya vägar kommer öppnas i sin tid. Jag är rädd ibland. Det är helt okej. Det bor rädsla i kärleken. Jesus själv var rädd, mitt i sin kärlek. Och så är det djupast de här orden jag lutar mig mot. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som kommer, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Snart närmar sig den stora dagen. Nästan ingen av de sekulära svenska medierna kommer skriva om den. Och den kommer bara i en variant. Men först ska vi gå igenom en fasta och ett kors kommer att resas. Men korset är inte ett snörpligt slut på en lovande karriär. Utan följden av den väg Jesus hela tiden valt att avstå och gå kärlekens väg ända in i döden. Vilka vägar kan jag avstå eller välja att gå som inte är bekväma? Men sedan kommer den stora dagen. Det är uppståndelsedagen, den dagen som vi firar varje söndag, gång på gång, på gång på gång, som fortsätter att fira, som alltid har firats. Den enda unika i sitt slag, utan varianter. När jag blir upphöjd från jorden, säger Jesus, så ska jag dra alla till mig. Amen.